Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Okej, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här episoden av Avkast. Ny vecka, nya möjligheter. Charlie Sjöstrand ser fruktansvärt taggad ut.
Yes.
Christian Albertsson också taggad. 2 av 5.
Ja, verkligen 2 av 5. Jag testade en ny utrustning här för jag glömde ju Zoom-dosen. Så jag konsulterade en god vän som heter Patrik Ljungman. Kan vi göra en shoutout? För nu har jag alltså en mygga här. Alltså en som man brukar ha när man... Ja, spela in tv eller vad man nu kan använda mygga till.
Filmljud.
Filmljud. Så det här kan ju gå riktigt åt helvete. Jag sitter alltså med... Vi kan ha det som avsnittsbild ju. Att jag fick en hel kasse med grejer.
Ja, det kan vi absolut ha. Det är sånt... Det är mycket som adderas när du är med, Christian. Du gör ju inhopp nu och då. Men exempelvis det där att du tänker ut en avsnittsbild, det gillar
jag. Ja, men jag har ju en redaktör i mig. Vi är båda redaktörer, du och jag kan man säga. Jag får bidra mer med det kanske då än den direkta handbollskunskapen som inte är likadan som Josef och Charles.
Jag fick med mig en kasse av dig en gång när vi hade varit i Stockholm och spelat in podd och jag hade problem med mitt eget ljud i den här podden. Då skickade du med mig något som liknar närmast en stor jävla gympapåse med massa skrot i, varav jag kan säga allting har hamnat på tippen nu, för det var inte mycket av värde i den.
Är det det här metallskrot som alltså, finns på tippen?
Ja, precis. Det är så här, ja, precis. Metall, ja. Och övrigt i brännbart.
Ja, det är roligt när man är på de där återvinningsstationerna att det är ju ganska de som jobbar där också ganska lätt för att köra brännbart.
Alltså det är ju för att man själv tänker det här brinner väl.
Ja.
Jag är extremt mycket på tippen med mina mått mätt nu eftersom jag håller på att renovera ett hus.
Just det.
Och då är det ju mycket så där. Okej. Vart ska den här? Och får se, vad är det för något? Ja, det är en del av en vägg som jag har slått ner. Ja, och då ska den ju i trä. Eller får inte jag få se? Ja, det var tapet på den. Ja, brännbåtsmått.
Allt är bra. Jag fick lite förvånansvärt skäll den här... Ja, men idag då, söndag, när jag var på den. För att jag hade svart sopsäck. Det var nymodigheter, tycker jag. Man var tvungen att ha en transparent säck. Så att de skulle kunna se vad skit man kastade in.
Det är klart.
Men vi får inte ens slänga i säckarna här.
Oj,
vi måste tömma säckarna.
Göteborg har kommit längre än cirkulär ekonomi.
Ibland, vissa veckor, så tänker jag så här. Den här veckan, nu ska vi fan trycka på gaspedalen direkt och ha någon så här skön liten grej in i avsnittet så att ingen sitter och somnar till i början. Nu fick vi en genomgång över soptippar.
Jag tror att många känner igen sig här. Du får en igenkänning som gör att folk blir lite sugna på att fortsätta.
Så är det.
Ett tydligt tecken på att Christian är med också. Då är det ju inte alltid handboll i fokus i samhällspodden Avkast.
Ja, just det.
Nej, vi är ju Sveriges enda renodlade handboll- och samhällspodium.
Mm.
Men till handbollen då. Och då har vi ju Sävehof. Det har ju både vunnits kamper av dignitet från Partillelaget. Men så har det också stormat. Det är ju så vi har lärt känna det nya Sävehof nu under Emil Berggrens flagg. Att de är jättebra på handbollsplan. Lite stökiga vid sidan av ibland, va? I vilken ände vill ni börja?
Senast först, va? Jaha, jag tänkte senast först. Ja, okay. Nej, klassisk jag tänker, journalistisk anda.
För stormen är ju låg tröskel för att kalla det storm, så att säga. Alltså det är väl 5 personer på Twitter som har skrivit om det.
Det är en storm i handboll.
Ja, det är sant.
Ja, men ska jag redogöra för vad stormen går ut på då? Stormen går ju ut på, och den korta bakgrunden är ju att lagtröjor har ju förutom en jävla massa reklam och skit och siffror och ibland namn också ett klubbemblem på sig. Detta känner alla till. Men i vissa sporter och i vissa lag så har man förutom klubbemblemet också stjärnor ovanför det. Kutymen är ju då en stjärna per tionde vunnet guld i respektive liga. Det här körs ju internationellt och i flera olika sporter. Och så när man har samlat ihop 10 guld, då sätter man dit en stjärna på sin tröja. Vissa lag har ju då genom åren samlat på sig både 20 och 30 guld och har då följaktligen 2 och 3 stjärnor. Detta är ju någonting som inte har tillämpats i Sävehof innan, utan de har kört stjärnfritt på sin tröja. Men till i år då bestämde de sig för att sätta dit stjärnor. Då valde de att sätta dit 2 stjärnor på både herrarnas och damernas tröja. Problemet då, eller vad man ska säga, stormen är ju att varken herrarna eller damerna har vunnit 20 guld var. Utan det är den sammanslagna summan av båda lagens guld som de har valt att trycka på tröjan. Och det där tycker ju då vissa är anskrämligt. Och det är ju en artikel från Johan Flink som vi refererar till här då, där han ställer frågan både till Jeppe Larsson, numera då klubbdirektör va, i Kristianstad, och Frasse i Alingsås, tränare.
Mm. Jag tycker man borde ställa egentligen den här frågan bara till klubbledningen väl. För tränaren i sig har väl inget liksom, att säga till om i det sammanhanget. Jag tycker, om ni vill ha min ståndpunkt, så är den glasklar. Mm. Man ska ha så många stjärnor som det laget vars tröja man bär, så att säga. Och är det då herrarna i Sävehof, så är det, ska man räkna in antalet guld som herrarna har tagit i handbollsligan och respektive för damerna. Det måste väl vara det rimliga.
Det är ju i alla fall det som har varit normen sedan tidigare.
Ja, ja, det är så man ska göra. Och det här gör de ju för att synas och visa upp vilken fin klubb de är. Och det är väl kul. Liksom, ja, det är nog, jag hade kunnat tänka mig att rösta igenom och göra det om jag vore Sävehof-marknadsförare. Men nu är jag ju inte det.
Vad är din take då, Charlie? Tycker du man ska ha 2, 1 eller 0?
Nej, jag tycker damerna ska ha 1 stjärna och herrarna ska ha 0 stjärnor. Givetvis. Det är bara Sävehof som tycker att de ska ha 2 stjärnor. Och jag vet ju själv hur det är när man ser saker i text. Jag har ju själv sett mina egna citat från den här podden i textform ibland och reagerat på: oj, sa jag verkligen sådär? Gud vad argt och oj vad sur jag låter och vad mycket jag svär. Så att jag undrar om Mikael Franzén verkligen bullrade så mycket som det framstår i Flinks artikel här. Men hans ståndpunkt går inte att ta miste på. Däremot tänkte jag snarare plocka ett citat från Jesper Larsson då, som du nämnde också. Där han säger så här: jag kan tycka att det är ett lite roligt marknadsknep, men det hade inte passat oss. Vi sätter inte dit en stjärna förrän vi tagit 10 guld på herr- eller damsidan, säger Kristianstads klubbchef Jesper Larsson. Och där har du mig i den här också. Att jag förstår intentionen. Vi har givetvis bollat det här med Emil Bergen också. Han har fått stå till svars lite och han har sagt att det var liksom något försök att stärka klubbsammanhållningen och visa att man är gränsöverskridande och att det är föreningen att ha tagit så här många guld och de gör inte skillnad på dam och herr. Och ja, han kan komma med vilka skäl han vill och jag förstår vad han säger, men jag håller inte med om det. Utan jag tycker att man ska dela upp det, och jag menar fan, de har väntat så här länge med att sätta en stjärna på sitt damlag som har 13 SM-guld eller något sånt där. Så liksom, vad är
14 tror jag till och med.
Ja, 14 till och med. Ja, så det här kommer ju 4 år för sent. Och då måste de låna ut 3 av sina guld till herrarna. Och så blir det 2 på båda. Jag hade tyckt det var konstigt själv när jag sprang runt där. Och hade 2 stjärnor över emblemet när jag inte tagit 10 guld. Och omvänt då, damerna känner: okej, nu passar det. Nu ska vi dela med oss av våra guld här. Så att det blir något slags jämställdhetstänkt. Men det är ju, för mig är det precis tvärtom. Liksom. Man ska premiera de som faktiskt har gjort det. Sen är det ju, det blir ju så här att ja, det finns ingen regel som säger det ena eller det andra. Det står inte skrivet någonstans, men det här är väl en av idrottens oskrivna regler sådär. Man kan välja att tycka att det är superlöjligt. Man väljer det synsättet att ja, idrott i sig, vad har det för betydelse egentligen? Fotboll är bara 22 idioter som jagar en boll. Men om man nu ska låtsas att idrott är viktigt och att man bryr sig, då tycker jag att man ska försöka värna om symboler och oskrivna regler som finns inom idrotten. Och här gör ju Sevof en liten en egen tolkning som jag förstår att folk reagerar på, helt enkelt.
Ja, men för stjärnan hade betytt mer, tror jag, på bröstet för killarna framförallt i det här fallet, eftersom de inte har berättigat till någon stjärna överhuvudtaget. Damerna är ju i alla fall, skulle ju ha en stjärna i alla fall.
Så de ska ha en stjärna och nu blir det ju lite godtyckligt. Det blir ju en devalvering av symbolvärdet som en stjärna är. Och sen så kan man kan ju diskutera in absurdum, men hur, alltså så här, man får väl utforma sitt klubbmärke som man vill, och ja, det får man väl, men finns det inte något fint i att såna här grejer består då liksom, att man får en stjärna när man har tagit 10 guld?
Jo, jag kan hålla med om att det devalveras symbolvärdet på det sättet som den har funnits tidigare, men finns det inte också ett symbolvärde i att visa att vi är en förening som bryr oss om både damerna och herrarna och lyckas vara framgångsrika på båda sidor? För det är ju förvånansvärt få föreningar i Sverige som lyckas vara bra både på dam- och herrsidan samtidigt. Och jag tycker att det är lite, vad ska man säga, det är lite anmärkningsvärt att det är just IFK Kristianstad och Alingsås som uttalar sig om det, som ju faktiskt inte alls har lyckats få den typen av framgång på damsidan. Jag bara kollar tabellerna nu och ser att SHF, alltså Sävehofs B-lag, ligger före IFK Kristianstad och Alingsås damlag. Så att det kanske säger någonting om varför de blev så sura också.
Men om man vill påvisa sitt framgångsrika damlag, då ska man ju ge dem en stjärna. Men det gör man inte. Man ger herrarna 2 stjärnor. De har inte förtjänat någon. Och så får damerna 2 också. Det blir ju också missriktat sånt, ja, rättvisetänk.
Tanken var väl att man skulle visa den här bredden som finns. Den här
outstanding. Vi är en förening som har tagit 21.
Och på det sättet, så, alltså, återigen, hade jag suttit i styrelserummet och en kille eller tjej från reklambyrån hade kommit med 8 slides och hade kommit på det här, så hade jag nog röstat ja.
Ja, för de får ju den önskade effekten.
Ja,
de får artiklar, snackisar, och vi sitter och pratar om det 10 minuter i vår podd. Men vi kan egentligen sluta cirkeln med att säga att jag tycker att de gör fel. Jag är inte upprörd, men jag tror att de vet att det inte är så man räknar. Och de bara gör om det här för sin egen vinningsskull. De tycker det, men det passar ju oss här. Det finns ingen regel mot det här, då gör vi så. Jag tycker inte man gör så.
Nej, och jag tror att det kommer komma en regel till nästa säsong om det där, och sen så kommer de ha en stjärna på damerna och 0 på herrarna. Och så har vi... Så är det inte något mer med det.
Nej.
Så har vi vunnit.
Ja, men precis. Jag vet, alltså,
eller vem fan
har vunnit? Det kommer fightas absolut 0 för det här.
Det vore roligt om detta blir din fight.
Ja, men det är ju, jag får ju fighter på, alltså, tillskrivna hela tiden, som min fight med Jerry Hallbäck, som lever sitt eget liv nu. För att Arnes inte ligger sist.
Jag har lugnat ner mig lite med det där.
Ja, det går ju inte, för de tar ju så mycket poäng, så du hade fått skriva så jävla mycket på Twitter hela tiden.
Nu var det väl ett tag sedan. Men ja, på tal om Sävehof så ska vi väl prata lite handboll kring Sävehof också. De har ju varit i Europa och gjort avtryck. Charlie, vad tar vi med oss från den matchen?
Fel gubbe att fråga. Jag har haft ett stort SOE-fokus, men Christian är ju den som bevittnar den här mästerliga vändningen, som jag förstod att det var ändå.
Mm. Ja, det var häftigt. När jag slog på tvn så trodde jag absolut inte det. Då låg de väl under med några bollar, och jag tror det stod 17-11 i paus. Och då känns det ganska kört. Och de likade in bollen. Det är helt omöjligt att komma ihåg vad de heter, de här tjejerna i motståndarlaget, givetvis. Men nummer 13 likade ju in bollen hela tiden till linjen. Och det såg kört ut. Men sen så kom...
Menar du att du inte har koll på Kastamos-trupp?
Nej, men har du den framför dig så kan du väl redogöra för nummer 13. För hon var ju lite av en...
Det har jag inte. Nej.
Nej.
Jo, ja, och man kan Isken, också... Iskenderoglu.
Mm. Men sen kom Sofie Börjesson in och var majestätisk i målet. Var väldigt, väldigt stor i slutet, alltså både fysiskt och i sina prestationer. Så att hon gjorde det väldigt bra och sen fick... Jag tycker, alltså Sävehof, det vet vi ju, men de spelar ganska snabbt och trevligt. Och det verkar ju som att när de har en boll under hela... Alltså de har det i 10 minuter ungefär och ger liksom inte upp, utan när det står lika så är man rätt... Då är man rätt så här, ah, fan, här går de ju göra mål i det här fallet.
Mm.
Det är liksom... Om det är Jamina som liksom tar det eller någon annan. Alla verkar vilja. Eller Matilda Lundström hade någon också på kanten och sådär. Nej, men det är snabbt och aggressivt och kul. Och de, till slut så vann de ju med några bollar faktiskt.
Ska vi säga då att Kastamonu ligger sist i Champions League-grupp B på 8:e plats. Nu fortsatt på 0 poäng efter 5 matcher. Medan Sävehof i och med den här vinsten är på 6:e plats. Det vill säga den platsen man går vidare till slutspelet med. Via sina 4 poäng på 5 matcher. Det är inte pjåkigt.
Nej, väldigt bra.
Det är inte pjåkigt och vi hyllade dem när de tog de 2 första poängen där mot RK Krim. Storsatsande RK Krim som är ett världslag liksom, både på pappret och ekonomiskt och allting. Men om det var på grund av Sävehof eller inte, men de har ju alltså bara mäktat med 2 poäng på 5 matcher, ligger bakom Sävehof för den här tabellen. Så det är ju något som inte står rätt till i den klubben, kan vi konstatera i alla fall.
Så är det verkligen, och det är ju många matcher kvar nu, men fan vad det vore fint ändå om Sävehof kunde knipa den där platsen och gå vidare till slutspel i Champions League. Jag kan inte ens komma ihåg när vi senast hade ett lag i slutspel i Champions League.
Nej, det var väl också Sävehof, men det var ett tag sedan.
Du Charlie, du såg ju inte matchen för du hade ditt SHE-fokus. Det är ju alltid kul när du har varit ute i hallarna, tycker jag.
Ja, eller i kommentatorstudion som jag var idag.
Ja, det är också roligt. Inte riktigt lika kul. Fan också. Nej. Man vill ju ha lukten och liksom känslorna och närvaron och så här.
Man vill ju ha lukten av Bombardier Arena som inte heter det längre, som heter Västerås Arena nu, där jag var i fredags.
Mm, den vill vi exempelvis ha. Ska vi börja i den änden då, så vi får lite syn och doft och hallintryck.
Mm, kan vi göra. Västerås Skuru, vi var där för att dels så tror vi ju att Västerås, som bara har lyckats ta 1 poäng på 4 matcher nu då, ändå kommer vara en liten så dark horse sen, med tanke på de nyförvärven de har gjort och sådär. Men let's not kid ourselves, det var ju också Ulrika Olssons första match mot Skuru sedan allting briserade här i våras och allt vad det innebar. Så att det är klart att vi ville vara där. Och det var lite, det mesta dramat ska jag nästan säga, inträffade före match. För då, vi ville ju givetvis prata med Ulrika Olsson innan matchen. Mm. Inte för att vi, alltså vi hade ju bestämt tydligt att det, liksom, vi ska inte hålla på och älta det som har varit. Men det går heller inte, som jag sa, alltså, kan inte låtsas som att det inte finns en historik. Men såklart vill vi snacka med henne. Då visade det sig att hade SVT också hört av sig och ville göra precis tvärtom. De ville göra en stor jävla grej om det som har hänt och börja gräva och nysta i det. Det var ju inte vare sig Ulrika Olsson eller Västerås eller Skuru, varför man nu behöver ta någon hänsyn till dem fattar jag i och för sig inte. De var inte sugna på det. Och Ulrika Olsson vill ju inte det heller. De skulle komma dit med stort team och de skulle prata innan matchen och de skulle fokusera och verkligen bara ha den vinkeln sådär på det jobbiga. Och då sa Västerås nej. Och då blev det så här, ja okej, om vi sa nej till SVT, ja men då måste vi nog säga nej till TV4 också. Så ni får inte prata med Ulrika Olsson. Och då blir det så här, men vad fan. Mm,
okay.
Ja. Så då blir det en sån grej. Och SVT hade varit så här, riktigt så sura liksom. Och mer eller mindre skällt ut Västerås. Då. Det här var representanter för Västerås Irsta själva har sagt. Det jag har inte bevittnat eller hört detta. Men de har sagt att SVT blev riktigt sura på dem. Då liksom. Så då sket ju de med att komma helt. Och i något slags, jag vet inte, något slags missriktad lojalitet eller något. Och så kände de väl att, ja, vi får hålla god relation med SVT, då kanske vi inte får prata mer heller. Men ja, vi fick stökat bort det i alla fall. Det kändes ju på något sätt som att det blev en principfråga, men vi stod där och vi ville prata med ordförande och vi ville prata med tränare, och till slut blev det ju den där stora grejen som vi från början absolut inte ville ha. Vi ville ha liksom, hur känns det här? Nu måste det vara en speciell match, och sen fokusera på Västerås den här säsongen, hur känns det? Det var det vi ville göra, och nu blev det istället en sån här dragkamp. Vi stod in i det, liksom en halvtimme kvar och väntade, kom, får vi prata med Ulrika Olsson? Sådär. Så det var ju liksom det mest dramatiska.
Det är som när man ska intervjua riktiga digniteter, så att man får skicka frågorna innan och få, så att de kan...
Men det var verkligen så, vi stod där och väntade, och så till slut så kommer Ulrika Olsson, och så bara skakade hon på huvudet så, nej det blir inget, och vi bara, va? Vi måste prata med någon.
Ja, men kul, det visste inte jag. Det är ju kul för poddlyssnarna att hänga med bakom kulisserna.
Lite grann så.
Vem var det på SVT som skulle göra det?
Jag tror det var Ola Brännholm som skulle göra det. Handbollens förkämpe på SVT.
Så att ingen, de är inte så många.
Nej, verkligen inte. Så att han får ursäkta nu om jag... berättar saker som han, eller ser på det på ett annat sätt, men det är som sagt vad jag har fått återberättat för mig, att det var ungefär så här det gick till. Nej, vår ståndpunkt var ju liksom att, vad fan, vi är sändande bolag, ni så här, om vi vill ha en spelare så får ni fan fixa det ungefär.
Ja, men fan, ni måste väl kunna få menar de på allvar att ni inte får intervjua Ulrika Olsson ens i paus, alltså.
Nej, men i paus hade vi fått och efteråt. Okay. Men vi ville ju ha det innan. Alltså, för att det var ändå så här, det blir ju... Även fast det inte är... det var tre eller fyra frågor som var helt intetsägande. Både frågor och svar. Men de måste ändå göras. Mm. För det är en anledning till att vi är där. Vi gör ju inte vårt jobb om vi har någon annan spelare där inför den här matchen.
Nej, det är ju faktiskt den bakgrunden heller.
Nej, och en viss typ av journalistisk integritet. Alltså... Precis. Ska ni kunna se tittarna i ögonen, så måste ni ju ställa de frågorna ni tänker att tittarna sitter och har inför en match.
Precis, och jag menar, om man hårdrar det, så är det liksom att vi har ju, nu hade vi ändå tänkt, som jag sa, att ha det här fokuset. Vi vill inte själva hålla på och älta någonting, titta framåt, men om vi hade velat så hade vi fan kunnat fått ställa 3, 4, 5 frågor som bara handlar om bråket med Skuru, om vi hade velat. Det blir en principfråga för mig och för oss, att fan, vi är sändande bolag här. Ni kan säga nej till alla andra, men ni kan inte säga nej till oss liksom. Men det behövde liksom inte, det behövde inte tas till några hårda ord. Vi behöver inte ringa några samtal till Gentzel som får backa upp oss, utan det löste sig liksom.
Peter, de är dumma mot oss.
Ja, men typ så det kändes. Vad håller vi, vad fan har blivit på med här? Kan vi bara få snacka med spelare?
Det här är ju en Aftonbladet-artikel ju. Bråket mellan SVT och TV4.
Ja, men det blev ju inget. Det behövde inte bli något bråk. För till slut så löste det. När vi väl fick snacka med berörda parter och rätt personer i Västerås Ystad, så förstod ju de också. Och då var det ju inga problem. Så att det löste sig. Och sen blev ju, sen var det ju handbollsmatch också.
Jag vill ju höra lite mer, inte bakom kulisserna då, men hur såg det ut på uppvärmning och liksom inför match? Jag gissar att vissa spelare i Skuru gick och pratade lite med Ulrika Olsson, pratade lite, kramade om varandra och sådär, men medans andra, och exempelvis då tränare och så, kanske inte gjorde det.
Nej, såklart. Nej, men det var ju De Jong och Wilma Mathijs Holmberg, och de, alltså, som hon har spelat ihop med länge i Skuru, det var ju inga hard feelings där, det såg man ju. Så att det var ju kärt återseende och massa skoj, Elin Hansson och de här. Sen är det ju ett gäng unga i Skuru där som inte har spelat så mycket med Ulrika Olsson, eller som inte hade någon sån relation till henne. Så att det var ju som du sa, nej, det var inte så att de stod och chitchattade med tränarna heller. Vilket man har förstått.
Gjorde du det?
Nej, gjorde jag inte heller. Snackade lite med Frenne Båverud i Västerås Ystad där, just på grund av att vi ville ha Ulrika Olsson till micken. Men nej, i övrigt så stod jag inte heller och chitchattade med några tränare.
Vad tråkigt att höra. Okej, själva matchen då?
Ja, den var ju den var jämn i första halvlek. Då kändes det verkligen som det kunde gå åt vilket håll som helst. Kort sagt så har Västerås lite problem med, de har problem med sitt uppställda försvar och de är inte riktigt så samspelta, vilket man kan förstå 4 matcher in i en ny säsong sådär. Men de spelade ett jäkligt bra 7-6-spel får jag säga. Och det höll på att bli tungan på vågen. Och hade det inte varit för Josefin Nordström, som vi har tagit upp tidigare i den här podden, alltså Skurus målvakt, så hade Västerås Ystad kunnat leda med rätt så många mål i paus. Men hon tog, alltså det var som ett par riktigt bra kantlägen, 2 gånger om som högernian kom igenom mellan 1-2 och borde gjort mål. Och hon stod ju i vägen alla de gångerna. Och annars hade Västerås lätt med ett par bollar i halvtiden. Nu blev det inte så, och istället så tuggade Skuru på. Liksom. Man ser att de är ju precis tvärt emot Västerås Ystad. Det är ju i princip ett intakt lag från guldlaget. De känns väldigt trygga med varandra. Om man bara tittar individuellt också, så är det... De börjar samla på sig rätt mycket klass. Alltså. Mm. Melin Hansson är ju självskriven numera på vänsterkanten i landslaget. Mm. Vilma Mathais Holmberg tycker jag har varit den bästa mittsexan offensivt under flera säsonger nu. Daniela De Jong, ja, och testade i landslaget nu. Och det är ju inte för inte hon är det. Så det, och Bjärrenholt som, oh fan, hon snittade, hon hade 28 assist på 3 matcher inför den här matchen. Det är löjligt liksom. Så att de har ju jävligt bra spelare.
Hur var högerkanten som jag gillar så mycket efter att ha sett?
Hon var bra. Hon startade inte. Klara Pettersson Bergsten tänker du på, va?
Yes.
Som gjorde en sån fin match mot Lugi. Fick hon inte starta nu. Men Malin Berndahl då, som är etta där. Hon stukade foten. Tror det var stukad fot. Efter sådär 10 minuter och sånt där. Så fick hon komma in. Och gjorde en ny fin match. Alltså hon spelar ju alltså, obrytt sådär. Det är ju inga, det är inte så hon kommer in och ser stel. Utan axlarna är nedsläppta så att säga. Hon bara tuggar på. Så att, nej, bra match.
Ja, men kul att höra. Och det som också börjar bli grejen nu, duktiga spelare har de ju i Skuru, men de börjar ju också inte bara bli bättre och bättre, de har ju också rutin. Alltså, nu har de spelat de här matcherna några gånger förut, där det har stått och vägt lite, och de vet att de, fan, vi måste vinna allting, för missar vi 2 matcher, ja, då kommer Sävehof gå förbi oss liksom. Och ett lite mindre rutinerat lag kanske hade börjat darra på manschetten när man kommer i ett sånt läge. Där är inte Skuru just nu, känns som.
Nej, det är precis tvärtom. Och det syntes redan i premiären mot Sävehof. Där det kändes som att normalt sett i det här läget så drar Sävehof ifrån här nu. Men de, alltså, det är självförtroendet de spelar med Skuru och de vetskapen, tryggheten i sitt eget spel och att de, ja, men att de är regerande mästare. Det syns ihop med, som sagt, den här samspeltheten. Och det, jag har mer och mer börjat ta fasta på det. Det är så många lag, inte minst i SHE, men även i handbollsligan, där man ser att lagen är inte samspelta. Lagen har fortfarande inte hittat det där, och man undrar hur många matcher det ska ta. Och i SHE är det ju fan, det är ju ännu färre chanser än vad du har i handbollsligan. Det är 22 matcher på en hel säsong. Och att Skuru då hittar det från i princip första matchen är ju en enorm fördel. Medan många andra lag letar långt in i oktober och snart november och fortfarande letar efter stabilitet, till och med Sävehof i stunder liksom. Så att där har Skuru en enorm fördel.
Och sen idag då, tog du dig inte fysiskt till Lund, men mentalt till Lund och kollade på Lugi Kristianstad ifrån ett kommentatorsbås tillsammans med, och det här tycker jag vi kan stanna upp vid lite, Kristoffer Ekmark. Vad har vi på Kristoffer Ekmark,
Christian? Ja, han är ju tidningen Styrmefalls grundare ju. Och han är ju handbollens Christian Olsson, alltså inte trestegshoppan utan Christian med K, radiosportens ordvirtuos. Med massa konstiga metaforer som jag upplever att han har tonat ner lite successivt, för det var någon match där i början som han bara körde sådana, men han har ju det här, min favorit, när, kommer inte ihåg vem det var som spelade in, det var en Lugi spelare som spelade in på linjen genom en sån här Magnus Andersson eller Bella Guldén tittfint, och då sa han ju miau Det tycker jag är väldigt udda.
Ja, det är väldigt udda, men ja, det är din favorit.
Sen hade han någon med vinäger, vad fan det var. Men...
ja, just det. Ja, den var inte med på riktigt.
Ja, men det, kan man säga att han är som en Christian Olsson, fast här är det ännu lite... Alltså tombolan som han drar metaforer i, det blir jackpot ibland, men ibland... Då tror jag knappt att han vet själv.
Nej, men är inte det lite grann också som Christian Olsson?
Ja, jag skulle säga Christian Olsson träffar väl rätt 1 på 100, tycker jag. Det är det
han
värsta jag vet
hela
att lyssna
tiden
på.
Ekmark är ju ändå balanserat sig. Men jag måste bara... Alltså, ja. Jag trodde ni var jag innan. Jag var helt säker på vad fan... Vad är det? Finns det ett västkustbås också, om andra ord?
Du, jag har gjort... Sävedalen, Stockholm, Sävedalen tur och retur idag på under 12 timmar.
Vänta nu, du åker tåg till Stockholm för att sitta i ett kommentatorsbås här och kolla på Lugi Kristianstad på tv och kommentera den och sen åka hem till Göteborg.
Stämmer.
Och Ekmark åker väl ännu
längre? Låter...
Ekmark kom ju i... Ekmark har ju varit och härjat lite i de här trakterna. Han har för övrigt också varit i Västerås, visade sig, och gjort någonting med Dan Beuter och Claes Hellgren. Det blir man ju nyfiken på vad det är. Det har något med Dan Beuters kommande bok och något annat. Och säkert någon målvaktsskola att göra där.
Så att han målvaktsfokus har varit här... i nästa styrmefaul, läste jag.
Ja, precis. Det är ju det. Då är det ju det han har gjort helt enkelt. Och så... Så han har varit och kommenterat lite. Han kommenterar en hel del för Rego, ska man säga. Inte bara handboll, han kommenterar en del fotboll och annat också. Så han har uppehållit sig i Stockholm. Så han skulle köra bil nu ner till mitten av Skåne någonstans där han bor. Och det var lite roligt, för han pratar ju inte skånsk dialekt. Och jag hade för mig att han var från typ Frölunda-trakten där jag är ifrån. Och då så frågade jag honom så här, vad fan du ska köra hem nu liksom, hur fan hamnar du där nere överhuvudtaget? Och då sa han, ja, känner du till ett ställe, eller känner du till en skola i Frölunda som heter Järnbrottsskolan? Jag bara, ja, och jag känner till den hyfsat, så jag gick där 6 år. Ja, är det sant? Ja, okej, ja. Nej, för i början på 90-talet där, 91-92 någonting, då kom du ihåg kanske att det var delar av den skolan som brann ner. Ja, det minns jag. Det var ju bara så här ett par år innan jag skulle börja där. För jag gick lågstadiet i en annan skola, skulle jag börja på Järnbrottsskolan sen. Han bara, ja, det var jag och mina kompisar som kastade molotovcocktails där. Så vi brände ner delar av den skolan. och då kände jag ju att mitt liv är ju slut nu. Jag kan ju inte bo kvar här. Så jag sa det till min pappa. Och då tog vi bilen och så åkte vi ner till Skåne. Och så var vi tvungna att tanka bilen på ett ställe. Och då frågade pappa, vad kostar det billigaste huset här? Och så letade vi upp det och så köpte vi det huset och min mamma bor kvar i det huset än idag.
Ja, vilka fina föräldrar ändå som gör en jävla skiv uppoffring där.
Alltså jävla god, den bakgrunden, vilka
nej,
har den?
Nej, fan.
Och att vi var så nära varandra, fast ändå så långt ifrån varandra, tyckte jag var lite härligt också.
Vilket fint, det stora greppet på Kristoffer Ekmark här i den här podden. Det var inte en dag för tidigt.
Mm. Nej, jag hoppas att han inte, hoppas att om han lyssnar på det här, att det inte gjorde något att berätta om det här lilla debaclet i början på 90-talet.
Avslappnad.
Absolut.
Hur är det med preskriptionstiden, den är ute?
Ja, jag tror i och för sig att han åkte dit rätt tvätt för det, så det var nog inte det. Jag tror det var den sociala skammen som gjorde att...
Men det är han och gryningspyromanen där nere i Skåne då?
Ja, har de tagit honom eller?
Vet
ja,
inte jag igen. För mig att jag har läst om Ekmarks bakgrund någon gång. Jag kände igen det här, så jag tror att det är så att säga ute. Jag tror han har...
Ja, härligt. Så det ska nej, men det var jävligt han, kul. Han, var
han brinner
att
verkligen för handboll och han brinner för att kommentera, så att säga.
Ja, definitivt. Alltså, jag tycker det var roligt att kommentera ihop. Det är alltid speciellt, alltså, oavsett vem det är, att göra det. Kommentera ihop med någon första gången. Och han hade aldrig kommenterat med en så kallad expert innan heller. Så att, det var ju nytt för oss båda. Jag tycker det är kul match och kul att göra ihop.
Ja, det var en rolig match. Jag såg den och det var fartfyllt. Och vad jag förstod på Lugi-folket så var det rätt match att kolla på. För Lugi har inte varit så här bra innan.
Nej,
det var en del spännande spelare. Hon, fan, jag är så jävla dålig på namn. Ursäkta mig jättemycket för det. Men mitt nian där var ju...
Emma Navne.
Ja, väldigt bra. Och sen var det ju kul att se också den här unga högernian som ni plussade så mycket för till. Som, ja, och precis när ni gjorde det så började hon ju missa lite. Men, och det var ganska tydligt att hon hade ett favorithörn, tycker jag. Men helvete var hon hit, ja, eller i alla fall att jag tyckte man, hon läste det lite där på slutet i alla fall. Men det var ju något avslut där som jag noterade som jag hoppas vi kan ha med i vårt handbollsprogram på TV. Så man får kolla och njuta av det. Helvete vad hårt det var.
Ja. Nej, det är ju alltså, det är ju verkligen en sån här en kandidat till genombrott eller komet eller vad man nu vill kalla det. Alltså debutsäsongen så är Sofia Delats det vi pratar om. Som jag ber om ursäkt om det inte uttalas Delats, men man vet aldrig om det är Delak eller Delats eller Delats. Mm. Men jag går efter min gamla kamrat Christian Blissnats som är, så då kör jag samma här, Sofia Delats. Så får arga Jugoslavien bördiga höra av sig. Nej men alltså, så spännande spelare, liksom lång, vänsterhänt, alltså räckvidd, brett register, skjuter hårt och med precision och kan och gör det långt utifrån liksom. Hon behöver inte komma in på 8 meter utan hon kan gå upp på 10-9,5 meter och ändå få iväg.
Var det 19 år va?
Ja, 19 år.
Oj.
Hämtades från Guif inför den här säsongen då, så att och alla matcher jag har sett med Kristiansen den här säsongen så har det verkligen varit så, vad fan, det här ser ju spännande ut liksom. Mm. Var ju grym de första 45, sen så var det som att nästan allt hamnade på henne till slut.
Ja,
för det var bara hon som hade utdelning och då käkade Hanna Popaya Lugimålet upp henne.
Mm.
Så hon avslutade inte på det fina sätt som hon hade spelat i början, men fortfarande en jätteintressant spelare alltså.
Ja, och när hon får till de där hoppskotten långt utifrån, som du säger.
Ja, jag tycker det känns, jag får lite Linnea Torstensson-vibbar just på skottrörelsen också. Det där långa och den långa armen och får iväg liksom den här slungan. Så att,
slungan är jätteord.
Ja, men det... Nej, så det var intressant. Men det räckte ju inte. För Lugi gjorde, som du sa, sin bästa match, tycker jag. Och där har det också varit... Det är lite samma visa, man kan säga samma sak om Lugi som om Västerås och Ystad, att de har... Ja, men letat lite efter någon stabilitet och de har inte hittat sina roller. Visserligen offensivt har de ju fått det att funka hyfsat. Alltså de har gjort mycket mål men läckt bakåt och nu var det betydligt bättre i försvaret och de kunde trycka på ett helt annat sätt. Så att de går ju från klarhet till klarhet. Gjorde ju en fin match mot Skuru senast också som vi var inne på, men räckte ju inte då. Men idag var det absolut deras bästa match.
Bulatovic är det hon är lik när hon skjuter.
Ja, det är det. Inte
jag
alls.
Jag kom på det nu. Förlåt.
Såg du matchen, Emil?
Nej, det gjorde jag inte. Men jag har sett henne tidigare matcher. Och då har jag faktiskt tänkt att hon är fan lik någon i rörelsemönstret. Men jag tror att det är Katarina Bulatovic.
Montenegriska högden.
Precis.
Men du, det här som kom långt in, nästan på vänster i position och vispade iväg den stenhårt upp i klykan. Det noterade jag, det målet. Jag hoppas vi får in det i tv-avkast, för det kan vara värt att titta på de där kommersiella halvtimmen bara för det.
Ja. Ja, det är imponerad.
Verkligen. Några korta notiser från veckan. Elliot Stenmalm är nu mera klar för Kielce. Vänta, det kanske vi redovisade förra veckan.
Nej, det hann inte bli klart då faktiskt. Det känns som att det har ju varit klart i en månad. Men...
Ja. Just det. Ja, men det var nog så att vi började säga det, men så kom vi på att det är nog fan inte... Ja. Men nu är han ju klar då, men... Som det ofta är i handbollen så är han ju klar för Kielce, men de köper inte loss honom från RIK nu, utan han kommer spela säsongen ut. Inte bara det, han kommer också spela nästa säsong. De har alltså värvat honom för framtiden kan man säga. Om 1,5 år kommer han gå dit.
Och det tycker du är orent?
Ja, det tycker jag verkligen.
Ja, men det hinner
vill jag säga. Det hinner hända så jävla mycket på 1,5 år.
Mm.
Exempelvis efter att ha sett RIK spela den här veckan. Ja, de kan ju åka ut.
Mm.
Och vad då, ska han spela i Allsvenskan då? Eller ska han byta? För jag gissar att han, i hans kontrakt så står det att han inte behöver spela i Allsvenskan utan är fri att gå någonstans om RIK åker ut. Ja, vad fan händer då? Ja, då kanske han går till någon annan klubb. och spela där en säsong. Och sen Kelce. Ja, det här är ju bara Åke Unger och Elliot själv och säkert Bertus Serva som kan svara på hur kontrakten är skrivna.
Men vad händer om man får...
Konstigt är det.
Om man får världens största korsbandsskada, kommer man få den här lönen och liksom eventuellt sign-on bonus och sånt ändå?
Vet du det? Det antar jag. Det antar jag. Alltså, det har du förbundit dig till ett kontrakt, så tror jag att det är väl en risk som Kelce är villig att ta. Och jag tror att de... Alltså jag håller med, det här är ju bland det orenaste man hört. För man har ju varit med tidigare om att spelare blir klara en säsong i förväg. Alltså Dovnjak när han ska på för Kiel och Mahé till Veszprém, och det händer ju lite titt som tätt sådär. Men att det är så här långt i förväg, alltså i början på den här säsongen och ändå inte nästa säsong. Men en del i det är väl, tror jag, att Kielce inte känner att det är någon brådska för dem. De vill säkra upp en av Europas största talanger, men de har egentligen inget behov av honom just nu. Och de har säkert, jag kan tänka mig att deras kontraktsituation ser ut så att det är flera spelare som har kontrakt över två säsonger framöver nu då. Och sen så lagom till att Stenman tänkt att komma dit, så är det fleras kontrakt som går ut. Så det är säkert en sån överenskommelse. Men
det ligger ju i deras intresse också att han inte spelar mot Vinslöv nästa år.
Det är klart att det gör, och det tror jag, och i Elliots eget intresse. Och jag, utan att veta, så tror jag också att även om RIK skulle spela allsvenskan, tror jag inte att Stenman kommer göra det. Men det blir liksom en bro de får gå över när de kommer dit. Men om han drar korsbandet och skadar sig, då tror jag inte att det är någonting som... Ja, det finns väl klausuler för sånt med. Vem vet? Men jag tror att det är väl liksom, det är väl Elliot Stenmans försäkring då, å andra sidan. Att jag kan skriva på för er i 2 år i förväg. Alltså han ger ju bort sin rätt att välja andra klubbar som skulle vara intresserade. Då är det klart att han vill ha något för det. Om de då pissar på honom om han får en skada, då... Nej, jag vet inte. Jag tror att Åke har löst något gött där. Han brukar vara bra på att fixa till det för spelarna, den gode Åke Unger.
Det slår mig nu... att i fotbollsvärlden, där får man ju inte approchera eller kontraktera en spelare innan det är 6 månader kvar av deras nuvarande avtal. Det trodde jag var någon så här arbetsrättslig regel, den här bossmandomen och det som gick igenom och gjorde det. Men det är alltså fotbollen själva som har satt upp det regelverket då, uppenbarligen, eftersom det inte ser så ut i handbollen.
Ja, så måste det ju vara. Men det kanske inte... hade skadat att man närmade sig någonting sådant i handbollen också, för att men som sagt, jag har aldrig varit med om att någon skriver på 2 år i förväg så här. Var ska det sluta liksom, undrar man ju. Så att det är i takt med att handbollen professionaliseras ännu mer, så kanske det borde finnas något sånt på IOF eller från IOF stipulerat. Men så är det i alla fall.
Ja, problemet med det här är ju att det är bra för de stora klubbarna och mindre bra för de lägre rankade klubbarna. För hade det sett ut som i fotbollen, då hade ju Kelce nu då varit tvungna att köpa loss Elliot Stenman och sen låna ut honom till RIK igen. Och då hade RIK fått ha honom och ha pengarna för övergången och så.
Det hade varit den bästa lösningen.
Ja, för RIK hade ju det. Så att det är ju som du säger, de missgynnas ju av det här att de behöver inte ens vänta ut hans kontrakt. De tar en sån här friskolekölapp och bara sätter sig längst fram.
Snygg referens. Den andra grejen som vi ska notera är faktiskt den stora skalpen som Amo tar i cupen mot Skövde. Förvisso dubbelmöte och bara halvvägs, men jävlar vad imponerad jag är över Amo i cupen.
Ja, vilket jävla kupplag Amo är, och vad man gillar, jag gillar att det här handikappsystemet faktiskt betyder någonting. För det gör det, att Amo får 3 shootouts mot Skövde. Det gör att de har ju en större, alltså en bra chans att liksom slå ut finalisten i Skövde i cupen.
Jag har precis skrivit den anteckningen också i mitt lilla block. Att det är... Jag var kritisk mot det. Jag tyckte det var lite plojigt. Och jag sa också att det är så jävla svårt att hitta balans i det där. Antingen kommer det vara för övervärderat. Alltså det kommer gynna den som ligger lägre i tabellerna alldeles för mycket. Eller så kommer det inte göra någon skillnad alls. Men det här tycker jag är väldigt välbalanserat. Det är precis som du säger, Charlie. Det ger underdogen en chans, men inte en så stor chans att det börjar bli fånigt. Liksom. Jättefint.
Nej, ja, och det, man vill väl att det ska finnas en chans. För hade det varit så att ja, det spelar ingen roll, shootout-systemet finns, men det är ingen som skräller. Men nu ser vi ju direkt att det blir realitet. Däremot måste jag säga att jag hade inte riktigt greppat det, eller förstått det. Jag trodde bara att det var ett handicapsystem det här med shootouts. Men när två lag som ligger i samma serie möts, då börjar båda mot skjuta tre shootouts. Nej, det är ju plojigt.
Ja, det är plojigt. Det, ja. Den grejen. Vi, men det tror jag är en barnsjukdom. Det växer bort.
Det tror jag med.
Men om man får vara lite trist här då. Mm. Nog var det väl så att det här sista frikastet, att han kastade sig och därmed gjorde fotfel.
Ja, jag hade i och för sig på känn att det är Charlie som skulle ta upp det. Han har ju suttit alldeles för länge nu i avkastjuryn tillsammans med Jenny Linnell och skadats av den här att säga att snygga mål inte ska räknas för att de är nere och så. Men visst, det blir ju ett frikast på slutet och Evon Molin ska kliva fram och skjuta då. På ett sånt läge där det ju väldigt sällan blir mål. Ibland ser man ju Mikkel Hansen dra den i krysset med någon slags överskruv och ibland. Men Evon Molin väljer ju då att göra den gamla skolans frikastvariant, skulle jag säga.
Det gamla viket.
Nej, inte det. Ja,
inte det.
Det gamla viket är ju kanske ännu äldre. Han gjorde det gamla lutet.
Alltså, vilket är det nu igen?
Viket, ja,
det är väl det som
ju...
Kalén gjorde i Ganoliers.
Ja, exakt. För viket är ju att man viker sig åt andra sidan sett till en skottan.
Bort från skottan. Ja.
Men Evon gör lutet då, alltså luta sig åt det hållet han har skottarmen. I hans fall då, höger skottarm, och så lutar han sig åt höger och så drar han runt muren på det hållet.
Och kastar sig då också.
Enligt surpuppan Christian kastar sig. Enligt mig helt regelkorrekt.
Ja. Men han har väl gått ganska bra överlag, Molin, va? Kommer jättebra från Kristianstad, va?
Ja, exakt. Jättebra. Vi fick ju hela förra säsongen spoilerad med skada. Så jävligt kul för honom att ha liksom... Han gjorde det där. Gå ner ett steg, hämta luft och nu är han ju verkligen på väg upp igen.
Mm. Honom såg vi i beachhandbollen, tror jag, de sista åren när jag jobbade där. Tror han kom fram fjunig och tog för sig.
Känslan är att beachen... Jag vet inte, han är väldigt bra på vanlig handboll. Han är ju stor och stark och skjuter stenhårt och så. Den typen av spelare brukar inte vara de bästa på beachen. Det brukar ju vara små snidare snarare.
Men
Kasper Kjell var ju väldigt, väldigt fin på stranden exempelvis.
Kan man tänka
han
sig.
Han känns ju som ser en riktig strandgubbe. Mitch Buchanan. men Amo, vilken bra klubb det är att göra så som du precis sa. Erik Säf som gjorde det, gick från IFK Skövde när han kände han visste att han inte skulle få spela, gick till AMO ett år, utvecklades, kom tillbaka, nu har fått en helt annan roll och en utveckling som jag är väldigt positivt överraskad över. Anders Forsell Schäfert, också ny för i år på lån från Sävehof. Inte sitta och låtsas som att jag har sett AMO jättemånga minuter, men vad jag förstått så går det bra för Anders Schäfert där, så att det är ju inte dumt att göra den och, alltså, och få tacksamt också när man som spelare liksom sväljer det eller väljer att, som du säger, gå ner ett steg och så känner man att det och träffa rätt på det, och det är ju verkligen fallet i både Molins och
ja, Mark Pedersen har ju då visat att det går att växla upp från det då.
Verkligen. Så att, nej, de ser ju starka ut om och kul, men vet hur långt det kan räcka i kuppen här. Men vi tror väl absolut att det räcker hela vägen i Allsvenskan.
Mm. Det ser jag ingen anledning till att det inte ska göra. I nej. Synnerhet inte nu när Ove Helsingborg, det maskineriet, hackar lite.
Mm. Nej, det är ju den självklara utmanaren. Varberg vet jag inte heller riktigt hur det går för.
Det är hackigt. Hackigt.
Och Karlskrona också ganska hackigt.
Ja, verkligen, jag tror, och nu borde jag kolla det här, men att det är Skåne som ligger två
bakom. Ja, och sen Tyresö, tror jag. Ja.
Och det är två fina föreningar såklart, men truppmässigt så ska ju inte de vara på samma nivå.
Nej, precis. Nej, sen behöver vi inte gå händelserna i förväg, men låt oss göra det ändå. En anledning till att det snackas om AMO, att det går bra för AMO, är att de har en viss herre på tränarbänken där som gör en del bra saker, och då får man ju ögonen på sig. Så att
ska vi nämna att det är Andreas Stockenberg?
Vi kan ju nämna att det är Andreas Stockenberg. Vi kan ju också nämna då att om AMO skulle gå upp från Allsvenskan, framgångssagan, så undrar man ju lite hur det ska gå för dem då. Om Andreas Stockenberg inte kommer stå kvar vid det rodret, utan befinna sig i en annan förening som redan är uppe i finrummet i handbollsligan. För visst tisslas det och tasslas det om att det är någon annanstans han kommer hamna.
Känslan är att du vet någonting som du håller inne på, Charlie.
Nej, jag vet inte. Jag får mycket saker till mig bara. Och,
man kan inte säga vilket landskap.
Jag är så dålig på geografi. Nej, men han har placerats i lite olika klubbar. Men det,
vad säger de då?
Men, ja, men, nej, det tänker jag inte säga. Men däremot så det hetaste tipset... Ja,
om det är olika
tipset,
spelar ingen roll.
Nej, men det hetaste tipset just nu är ju i Skåne. I alla fall.
Aha.
Så vi får väl se.
Ja, men då kan vi tänka lite här och stanna lite här. Det är ju inte Ystad IF. För där tror jag... De släpper inte Oskar Kalén. Kan inte tänka. Lugi, Mark Udd. Jag tror inte han... I och för sig, Stockenberg sägs ju gilla att utveckla unga killar, va? Det skulle tala för Lugi då. IFK Ystad tror jag, då kan han lika gärna vara i AMO.
Ja, absolut. Det är ju två AMO väldigt olika föreningar, IFK Ystad och AMO, det ska man ju säga.
Jo, men då är det nog heller... Alltså, jag gillar i och för sig Ystad, det hade jag hellre bott än Alstermo, men Alstermo har ju en sponsor som är potent och ett jäkla liv på läktarna och sådär. Så ser det inte riktigt ut i... Ja, IFK Ystad också en potent sponsor. Men det är ju rätt stendött där om man är nummer två i stan och sådär.
Mm. Jag kan i och för sig tänka mig att om AMO går upp, att Stocken... Dels att AMO är så här: okej, vad fan, vi måste ha kvar Stocken. Så de kommer försöka göra sitt bästa. Och att Stocken själv känner att liksom, den här resan som han har påbörjat, visst fan vill han inte hoppa av när de väl kommer upp.
Alltså, han är ju en handbollsromantiker som jag. Alltså, vad fan ska han sitta och köra Malmö för med 100 pers på läktaren när han kan köra AMO med liksom 1000 galningar i hallen?
Ja. Det är väl 1000 spänn på fickan då, eller 100 spänn i fickan. Det skulle ju vara en sån grej. Men nej, jag håller med dig.
Ja, det är alltså HK Malmö då som är på tapeten.
Malmö?
Nej, men det är roligt att sitta här och ja, men sätta lite spin här, slänga lite rykten, men vi kan konstatera att det är att det går jävligt bra för AMO, och så här då, Andreas Stockenberg har ju möjligheter i alla fall. Ju bättre det går för AMO, desto större möjligheter har Stockenberg själv att välja vad han ska vara någonstans nästa säsong.
Så är det. Sen har vi fått en lyssnarförfrågan, höll jag på att säga, men ett lyssnarförslag. Det är ju du som har fått det till dig, Christian.
Lyssnarbrev kan man nästan säga.
Ja, precis. Ska vi göra som med bullen, eller? Att du läser upp lyssnarbrevet, och så kan jag och Charlie vara som de där relationsrådgivarna då, som kommer in och rådger då den här brevskrivaren. Det var ju också väldigt noggrant i bullen att kalla den för brevskrivaren.
Ja, exakt. Och brevskrivaren i det här fallet heter Johannes. Hade det inte varit coolt att göra en All-Star-match, och då tänker han sig landskapen då. Västra Götaland, eller regioner är det ju då. Västra Götaland vs Halland. Eller mot Skåne, eller vad det nu kan vara. Signell och Apelgren tillsammans väljer ut vilka spelare från sin region. Och så vidare, ja, ni fattar. Det skulle dra en jävla massa folk, säger Johannes, och det är jag inte lika säker på, men jag tycker det är en tilltalande tanke, om man tänker på att att vi har omfamnat Svenska Cupen, så borde en sån här match kanske kunna ge något. Eller vad säger ni?
I grund och botten så tänker jag All-Star match, jippo. Och jag bara, gud vad jag hatar jippon. Vad jag vill ha riktig sport. Men jag tyckte ändå att idén, om man renodlar den lite grann, att man plockar ut liksom ett Skånelag och ett restenlag så att säga, och får till det någon gång när det passar i spelschemat och när spelarna vill och tränarna vill och sådär, skulle vara lite kul att se på ändå.
Alltså jag tänker bara att som jag då är från Halmstad från början, och jag bryr mig inte så mycket om Aranäs. Alltså jag är inte hallänning.
Nej, men jag tänker att det får vara Skåne mot Arub eller så. Alltså att man kör som i NHL, West mot East.
Fast, jag fattar, och, men då skulle jag vara väst.
Eller syd mot norr då, men det skulle ju... Ja.
Det låter som att Johannes vill mer styra upp Sverigecupen då. Där Sörmland kommer med ett lag i Skåne. Och, nej, de är Uppland, ja. Ja, men det är... Alltså, det är Jöksten eller vilka fan som nu bor
nej, för
där.
Det får ju vara en match... Som max.
Ja, det tror jag. Jag tror inte på Sverigecupen.
Mm. Okej, okay, så Gustav Davidsson får inte vara med exempelvis.
Jo, Skåne.
Om han blir uttagen
laget,
får han
Rubb,
ja,
resten.
Ja, men okej, okay, då resten av Sverige då. Mm. Förutom Skåne, okej, okay, jag fattar. Mm.
Ja, man får dra gränsen någonstans. Så att det blir hyfsat jämnt geografiskt. Man får väl dra där en eventuell gräns för poolspelet hade dragits.
Ja, ja, men det...
Brukar ju vara söder enough. Eller norr om Aranäs alltid. Mm. De hamnar ju alltid ändra. Nej men ja, jag, spontant är det så här, nej, blä, dåligt, det funkar inte. Men jag håller med dig när man tänker efter så här, ja, allting handlar väl om hur man säljer in det. Och jag är ju lite så här, jag tycker ju det kittlar med själva uttagningen och prestigen det innebär och så där. Sen är ju handboll en svår sport att ploja på det sättet. Det har ju, i Tyskland har det ju funnits, de har ju försökt kopiera det här amerikanska konceptet och ha en hel All-Star-helg liksom. Och där funkar det ju för att tyskarna är tokiga. De älskar att gå på live-idrott och det är bärs och det är ölkorv. Och det funkar. Däremot så tycker jag inte att alla de här, när du ska göra den direkta översättningen till NBA All-Star Weekend, att du, vad är motsvarigheten till dunktävlingen om vi kör friläge i handboll och man ska göra, man snurrar runt och man ska skjuta bakom ryggen. Så här, det blir töntigt liksom. Mm. Men en All-Star-match, om man säljer in det på rätt sätt och får alla att vara med på tåget, så vad fan... Ja, bara jag får kommentera.
Ja, och jag har länge tänkt, precis som du, att så här, ja, men basketen kan ha All-Star, för att det funkar jävligt bra att ploja basket. Det ser fortfarande kul att titta. Det ser jättekul ut att titta på. Men så blir det inte med handboll. Men sen, Christian, för några år sedan gjorde vi ju faktiskt en All-Star-match. Alltså Bengan Boys mot ett ihopkok från Frankrike, Tyskland, Spanien och alla deras antagonister. Ryssland såklart med Lavrov och Turchkin. Och den matchen tyckte jag fan var kul att titta på. Absolut, ja. Jättepartisk såklart. Men jag tyckte själva matchen var underhållande. Och då var det inte bara plojigt. Det var ju plojigt och de var 42.
Ja, och vad fan. TV4 direkt sände i Fetfyran och Halmstad Arena har... Dittills hade den aldrig varit utsåld. Det var ju helt utsåld sista, alltså det var inte en platsjävel kvar och alla var ju betalande.
Det var ju svincoolt, men då var det ju också Stefan Löfgren och de gubbarna och det var ju inte det var ju inte Gustav Davidsson och Kasper Kjell. Men nej, jag tror ändå att det hade funkat. Jag tror ändå att du hade kunnat få det funka om du verkligen ville göra ett evenemang av det. Och man kan tänka sig, ja men vad fan, det hade ju varit ball att göra en All-Star Weekend eller en All-Star Dag kan man säga. Du behöver inte ha den här löjliga strafftävlingen, men du kan ju ha så här skjuta hårdast tävling.
Ja, det tänkte jag också säga, det vill man ju se.
Det vill man ju se. Så att det går ju absolut att få in moment. Så att
saknar man inte den här när vi har varit på SM-finalsbanketten. Fan, det saknar jag. Det har varit otroligt trevliga kvällar varenda gång.
Och jag vill ha tillbaka också den som var på alla handbollsmatcher jag någonsin gick på från att jag var 10 eller 8 till att jag själv började spela lite sen. Nej, du ställer ut ett objekt
mitt
på planen, en tunnel eller någonting, och så får alla i publiken kasta en boll och den som kommer närmast vinner någonting.
Alltså, fruktansvärt bra tävling.
I den här i Sannopshallen i Halmstad har jag satt den i själva den här jävla tunneln. Ja.
Alltså det var ju ens högsta dröm.
Ja. Jag vann en middag för två på Bulls pub i Halmstad.
Ja, varför har man slutat med det?
Fan, jag börjar redan nu skissa på en All-Star-dag. Det här kan bli...
Det är synd att jag har bränt alla broar nu med Ola Bränholm. För annars är det ju honom vi ska be fixa det här. För han fixade ju Svenska Cupen.
Mm. Det gjorde han väl då till viss del. Men här tror jag man behöver mer av en entreprenörsfigur, va?
Ja,
men
här, Christian, jag tror du kan fixa det här faktiskt.
Ja, men jag orkar. Det skulle vara för att få tillbaka banketten.
Ja, och jag tror, för en grej som in... Fan vad det här blir... Men banketten, det var ju lite konstigt att man plockade ut ett gäng spelare där i så här årets lag som behövde åka till den där banketten. Och flera lag från finallagen, den som hade varit matchhjälte i finalen och avgjort den och sådär. Kanske inte blev uttagen i årets lag, att det fanns lite så här konstiga, sura miner och så.
Ja, som var det förlorande lag var där och skulle se det vinnande laget.
Ja, några som hade varit jättearga på varandra. Här kan ju bli en kanonfest där alla istället är glada. Mm.
Precis, och jag har ju själv varit konferenser och det var ju väldigt svårt. Och det har ju, vad heter de? Della Sport vart och allt. Och så här. Skit i dem och skit i mig. Ja. Och skit i Henrik Jonsson och skit i Patrik Ekvall och DK. In med marmeladorkestern och så kör vi.
Ja. Åh, herregud vad jag vill uppleva det nu.
Man kan göra det på många olika sätt. Ett sätt är ju att laguttagningarna görs då genom att fansen får rösta fram det. Mm. Det är en variant. Man kan annars göra som din polare Johannes sa där, att låt säga att Signell Apelgren är ena tränarparet. De tar ut vilka de vill. Och så får någon annan tränare, Jonas Wille.
Man vill ju rösta, det är kul ju.
Eller Oskar Kalén kan få... Ja. Man kan också göra att, som de gjorde nu senast i NBA, att då var det varsin kapten, LeBron James för det ena och Giannis Antetokounmpo i det andra laget. Och då fick de ta ut sina gubbar.
Oh, en gammal sån skolgård.
Första väljare och andra väljare.
Aj.
Men då kan man också få blanda lite legendarer då, så att man hade fått ta ut. Jag såg till exempel här...
Fan vad du inte kan låta bli legendaren om du ska runda det här, Christian. Då måste
jag vill
du
sälja plåta för helvete.
Jag måste sälja biljetter
och så såg jag... så såg jag också det här programmet.
Tommy Soda, vi ska in på höger 6!
Ja, helvete. Men så såg jag det här programmet när de bantar och äter ett tag. Fan, det heter
Magnus Slangen Susanne. Får inte vara med.
Aldrig varit så fitt.
Nej, ja, du skulle valt Slangen om du fick vara ett av eller. Ja. Bra. Fan, vi är uppe på över en timme nu och vi har en punkt kvar. Ska vi skita i den då?
Ja, vi tar den. Vi lägger den till min skåpsmat. Mm. Vi tar inte den här veckan heller.
Nej, det är bra att vi har en sån liten hög. Hörrni, det var kul det här. Tack till er båda och tack till alla som lyssnar också. Himla härligt att ni fortsätter göra det.
Ja, ha det bra. Vi hörs nästa vecka.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.